känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin.
Hej, nu är det en ny säsong av Polyprat. Vi har hållit på nu i 2 säsonger och vi tänker inte ge oss, eller hur Minna?
Nej, nu är det dags. Vi behövde en rejäl paus över jul och nyår här. Därför vi har haft att stå i.
Eller
nu är jag, jättesugen på att dra igång.
Alltså, hur mår du Minna?
Ja, alltså jag mår bra. Jag har avslutat mitt jobb och packat ihop min lägenhet och och gett mig av med min familj till Spanien. Så nu sitter jag i Spanien hela våren.
Det är bara helt fantastiskt.
Ja, och så hann jag med att ha covid också, som alla andra. Så det har varit en otroligt intensiv period för mig. Men Polyprat vill jag inte släppa.
Alltså det är så här, det är sjukt ambitiöst att ändå mitt i allt det här tänka att vi ska fortsätta podda. Och jag har ju covid nu då. Liksom. Så att
och du har covid nu.
Ja.
Och det känns ju nu som att det här, nu börjar det liksom knyta ihop hela den här pandemin. Vi kanske börjar se slutet på det om vi har tur. Och jag hoppas att det här kan fortsätta ut i pandemin också. Även om det var vårt pandemiprojekt det här så var det...
Jaha. Den här våren så kommer ju du och jag verkligen att få vara långt ifrån varandra när vi pratar. Jag tänker det kan också hända att du får lite andra impulser.
Jag har ingen aning. Jag befinner mig i en liten by i södra Spanien som har ett World Community kan man säga. Så här finns det familjer från hela världen som vi ska umgås med och hänga med. Så att vi har inte bara åkt till vart som helst utan vi har hamnat här i ett World Community med impulser från verkligen hela världen. Så vi får se hur det blir. Men samtidigt så känner jag också att vi reste ifrån Sverige så har vi ju lite grann också lämnat dörrar som vi öppnade upp i Sverige. Och jag framförallt, relationer som jag kanske är nyfiken på och som jag egentligen skulle vilja utveckla. Men så har jag valt att resa iväg då med Ulrik, min man. Vilket blir på ett sätt en ganska så här monogam upplevelse när det bara han och jag plötsligt reser iväg. Men vi är ju fortfarande öppna i hjärtat och har fortfarande en relation. Och vi vet redan nu att vi kommer att få besök här utav kärlek finns i våra liv. Så att, ja, men då får väl de komma hit då. Då blir det lite paus på vissa saker och på ett lite annat sätt. Men vi ville göra det här och nu är vi här.
Så det är så himla spännande. Det ska bli så härligt att få följa det. Och jag är faktiskt avundsjuk, även om jag bor på en fantastisk ö och även om Gotland är fantastiskt så är det ju faktiskt inte Spanien.
Men hur är det i ditt hjärta, Karin? Hur är det i ditt liv?
Ja, men just exakt nu så har jag har vi skrattat åt att jag har någon slags happy poly moment just nu. Min man karantänar sig för att han verkligen inte vill ha covid just nu.
Så han är någon annanstans?
Han är i våran flygel och sover i en hängmatta. Och lagar mat på kaminen där och har liksom lever ett separat liv och går på toa på utedasset. Och sen så, precis när vi upptäckte att vi hade covid i huset så var Anders på väg hit, partner. Och han beslöt att komma hit i alla fall. Så nu kom
han resonerade annorlunda. Han gick rakt in i covid-familjen. Ja, ska vi göra det här så kan vi göra det tillsammans.
De hade tydligen covid hemma också så det var lite så här, åka dit eller åka dit. Ja, han åkte till våran covid-karantän i alla fall och karantänar sig med oss. Och det här är en av de så här, vad jag önskar att fler kunde få det så här. När man har en partner som är så här, nej men det funkar inte just nu. Jag kan inte, ni får stanna kvar i bubblan liksom. För han var borta när, min man var borta när covid smittade här och kom till oss. Men tänk att en annan partner kommer hit då, så kan vi liksom såsa ihop och
käka glass. Och han har naturligtvis blivit sjuk också.
Ja, alltså vi vet inte riktigt än, men nej. Jag skulle tro det.
Ja,
han är ganska trött i alla fall. Men så här, att få vara sega och sjuka ihop, men att jag inte liksom själv, jag är inte ensam med barnen, jag är inte ensam med vuxenansvaret och så. Det är fantastiskt, jag måste säga att det är ett happy poly moment, även om jag skulle väl önska att jag var lite piggare då den här veckan när fantastiska Anders är här än vad jag är när jag har covid liksom.
Det låter så himla kärleksfullt alltihopa.
Men är så kärleksfull, hon är fantastisk.
Men det är väl lite grann så livet är. Vi får väl se hur det blir. Vi vet inte, ja, det går inte att planera någonting.
Det gör ju inte det. Och en annan partner har precis fått ett barn. Och det känns också så här. Och det är väl en av sakerna som är knepig med långdistansrelation. Det hade känts så himla fint att bara kunna krista förbi och säga hej till min bebis. Omedelbart. Och sen är det långt borta och så... Ja, just nu har jag covid, så jag ska inte resa.
Nej, du ska inte åka dit.
Nej, men herregud, nej. Men det är en av de där sakerna. Det är jättefint att ha fått ett besök. Och sen känns det så här konstigt att det händer jättestora, viktiga saker i en annan partners liv. Och så kan inte jag vara med i det.
Jag förstår. Ja. Men nu är det vårsäsong.
Ja!
Så då kör vi igång med första avsnittet på en gång.
Ja, jag har fått en så fin gäst som ska få vara med och börja vår säsong. Så vi får lyssna till massor med kloka erfarenheter och ganska smärtsamma erfarenheter också.
Idag har vi med oss Karo. Hej Karo!
Hej!
Hej! Åh, vad roligt att vi har ju velat prata med dig jättelänge. Och så nu har vi äntligen med dig här.
Ja.
Jag och Karin är jättenyfikna på hur du har upplevt de utmaningarna som du har haft och vad du kan dela med dig utav. Men jag tänkte, vill du börja med att bara presentera dig? Vem är du?
Ja, jag heter Karo. Jag är 36 år och jag bor i Skutskär. Det ligger en bit utanför Gävle. Jag har 4 barn, vilket känns jättekonstigt att säga. När blev de så många? Och jag bor ihop med mina 2 partners. Jobbar som förskollärare till vardags, är mammaledig just nu. Ja.
Du har precis fått barn.
Gud, ja. vi fick se en bebis här. Det bara hoppade runt hormoner.
Ja. Men det känns helt galet när folk frågar hur gammal han är. För han är ju lite över en månad. Men jag mår så himla bra. Och så frågar folk, ja, men hur gammal är han? Nej, men oj, han föddes för en månad sedan. Nej, men oj.
Rutinerad fyrbarnsförälder, det hör vi ju här.
Ja, men då är det inte så konstigt att man är extra trött och liksom har ont och sådär. Men jag har ju liksom inte ens tänkt på det, jag har bara hoppat in i det.
Och du bor tillsammans med dina 2 partners?
Stämmer bra det.
Ja, är det som en sluten triad som ni har?
Nej, alltså... Inte så egentligen. Jag har ju en relation med dem båda. Men jag har landat i att för mig räcker det så. Jag är nöjd med mina 2. Sen så skulle jag bli jätteglad om de hittar sina partners. Så att det är liksom, det är inte slutet. Men för min del så räcker det.
Hur kändes det så här, 4 barn, 1 nyfödd, 2 partners? Där skulle jag, alltså för mig skulle jag känna så här, ja, men just du, rätt så fullt.
Ja, men exakt. Jag har en kärleksfull vänskap på distans, om man säger så. Men just alltså bopartner, sexuell relation, det räcker med de 2 jag har. Men de är fria att göra vad de vill, bara de liksom pratar om det och vi har en dialog så är det helt okej.
Hur länge har ni bott ihop?
1 år.
Ja, 1 år.
Gud, det är ganska nytt. Eller med båda, eller med någon annan?
Nej, alltså, Mattias flyttade in till oss för 1 år sedan. Men jag och Hasse har ju varit ett par sedan 2019.
Så nu tänker jag att så här, det finns någon slags stjärnfamiljsgrej i det här, eller hur? För det finns, ja. Eller hur? Så om du skulle liksom berätta så här setupen, för då tänker jag att några av barnen, 1 av barnen är födda här, liksom. Ja. Någon av de här som föräldrar och, så här, och de andra barnen inte. Hur ser det ut?
Nej, men alltså, den här familjen är ganska speciell för att jag har 3 barn sedan tidigare. Mina äldsta 2 har en pappa, han bor i Stockholm. Laura som inte är den minsta längre, hon är 4 år. Hon har en annan pappa Och Hasse har en son sedan tidigare. Så jag och Hasse hade inga gemensamma barn. Så, men vi pratade om det. Och sen så kom Mattias in i bilden. Han har inga barn överhuvudtaget sedan tidigare. Det här med barn var alldeles nytt för honom.
Ja. Men då kom ju han ändå in i en familj med fullt barn. Ja. Eller hur? Ja. Det var inte som att han gick in i en relation utan barn. Utan där fanns det diverse barn.
Ja, men precis. Mm. Och det var det som var så spännande. För när jag träffade Mattias, så han kom ju från Helsingborg. Ja, så jag tänkte, eller vi tänkte, att det skulle vara en långdistansrelation och att jag ska få lite egen tid en gång i månaden. Och när vi höll på att dejta så hade vi olika planer om hur vi skulle få till det hela. Men det började med att Mattias kom och besökte oss och bodde hos oss i en vecka. Och det var en av de första sakerna som han sa, vilken fin familj du har. Mm. Och det kändes jätteskönt för mig att han ser liksom, det här är mitt liv, det är inte så glamoröst. Alltså jag kan ju sminka mig och göra mig fin inför dejter, men egentligen så är jag en ganska trött mamma.
Here, here! Ja, alltså vardagslivet liksom.
Min mellersta dotter har autism. Så det är ganska mycket med henne också. Så att jag tror att om vi hade fortsatt på den här ursprungsplanen så hade det inte hållit i längden. Utan då hade ju liksom vardagspusslet med familjen och allting tagit över till slut.
Och vad hände?
Nej, men Mattias kom ju hit. Han bodde hos oss en vecka. Sen så åkte jag dit. Och sen så ganska snabbt så sa han det liksom att ska vi prova att bo ihop? Jaha, ja, jo, men absolut. Och jag var nog ganska trött en dag. Så sa jag det till Mattias att jag vill jättegärna liksom ha dig i mitt liv. Jag vill jättegärna bilda familj med dig och så. Men jag visste liksom inte riktigt hur ska vi få ihop det här. Och jag frågade Hasse, jag vill ha ett liv med Mattias. Hur ska vi få ihop det här?
Jätterimlig fråga tycker jag. Typ Gävle, Helsingborg.
Ja. Nej, men så det underlättade ganska mycket när Mattias var så flexibel. Singelkille, hade liksom ingenting som höll honom kvar så. Det är jag väldigt tacksam över att han tog det steget.
Så han flyttade hem till er?
Mm.
Shit, på fritt.
Och vi fick covid hela högen. Och liksom, det var den första utmaningen. Han flyttade in till oss. Vi fick alla covid, så det var så liksom våran resa började.
Apropå romantik och fixade dejter liksom.
Ja, och det var det var liksom en familjekarantän, och från det här att vi har ju liksom haft de här dejterna och så till att nu är vi alla i karantän här med covid, och det var en härlig början.
Det låter som ett hardcore test. Han är kvar.
Ja, han är kvar.
Och sen, när var det här då? Alltså? Hur länge sedan är det här?
Det här var för ett år sedan. Det var precis i början.
Vad modigt. Och sen blev du gravid?
Nej, alltså vi hade ju pratat om det här. Hasse, jag hoppas att ni får träffa Hasse någon gång. För han är verkligen världens underbaraste människa. Han är förskollärare också, precis som jag. Han är bara så otroligt härlig. Nej, men jag frågade honom. Jag sa att jag och Mattias funderar på att skaffa barn. Hur ställer du dig till det? Han bara, du vet hur jag är. Jag älskar barn, så alla barn är mina. Alltså han pratar ju om mina döttrar som sina barn. Det är inte liksom så här, dina barn, mina barn, utan det är våra barn.
Och så blev du gravid.
Nej, vi...
vi måste inte titta här. Det är ett år sedan typ ni blev ihop. Du måste ha blivit gravid ganska fort, för det har kommit en bebis.
Nej, men då pratade vi om det, och vi pratade om hur det hela skulle gå till. Och vi ville att det skulle vara Mattias barn. Och den klassiska frågan som jag har fått mest, det är så här, men vem är pappan? Och sen så, hur vet du det? Och det är så här, ja, hur gör man barn? Jag hade ju spiral då, så det började med att jag tog ut spiralen, och jag tänkte att det här kommer ju ta tid. Så att jag och Mattias, vi började göra barn. Och Hasse var inte delaktig i den processen. Jag menar, det finns ju sätt att ha intimitet på utan att göra barn. Så jag menar, ja.
Ja, det gör det. Kul att folk bara, om man gör barn, då måste man ha oskyddat penetrativt sex som sprutar i fittan. Ja, med alla. Så vet man inte vems barnet är. Det är så det är.
Men alltså folk har ju liksom haft det, det har jag hört också och läst om andra liksom, alltså vårat sexliv är så himla intressant.
Eller hur?
Mm. Och hur känns det?
Men alltså, det är så här, ja, alltså mellan oss, trekanter förekommer, absolut. Liksom, det är inget konstigt. Vi sover alla i samma säng, eller brukar jag göra det. Nu får vi inte plats med en liten människa till. Men det är liksom inte det intressanta för oss. Det är ju så här, ja, ibland har vi trekanter, ibland har vi inte det. Liksom. Ibland har jag sex med bara Hasse, ibland har jag sex med bara Mattias. Ja, och det men.
Mm. Och men framförallt så har ni ett familjeliv och ni bor tillsammans. Så.
Ja, nej men jag tog ut spiralen. Jag och Mattias började babyverkstan. Nej men sen så blev jag gravid ganska fort på den vägen är det.
Så härligt.
Ja.
Och sen var de båda två med på förlossningen.
Sen så var det, mina graviditeter är ju mardrömsgraviditeter. Dels så kräks jag från dag ett till det slut. Så när det var som bäst så spydde jag 4 gånger per dag. Då var det bra. Sen så hade jag blodbrist, jag hade järnbrist, jag fick järn intravenöst. Jag mådde väldigt dåligt och till slut så började jag psykiskt tryta också. Liksom. Det var liksom en ganska jobbig period. Jag blev sjukskriven ganska fort. Och då var det ju sådana frågor som dök upp, men hur ska vi göra på förlossningen och vem ska vara med och så. Min dröm var ju att båda skulle få vara med. Och så hade jag egna tankar också. Ja, men hur, det, jag menar, det låter ju så fint när man pratar om det så, men hur kommer Hasse känna sig när Kane, som han heter, när Kane väl är här? Kommer han fortfarande ha den här inställningen att han är också pappa eller kommer det bli så här konstigt? Jag har ju en bakgrund där jag har dejtat ganska, eller varit tillsammans med ganska dåliga män. Så jag menar, det skulle inte vara något konstigt om någon liksom kom och sa nej, men det här är inte mina barn. Nej, så det var väldigt jobbigt inför. Men sen så när själva dagen kom, då löste sig allting. Bland annat så kom min mamma på besök, hon skulle lämna en cykel. Och då var det ju på gång och då frågade jag henne, men kan du ta tjejerna? Och det kunde hon. Och sen så åkte vi in. Jag kan säga det att det var en planerad förlossning, en igångsättning. Så vi åkte in och det första vi möts där på förlossningen, det är här på grund av covid så är bara en partner får vara med.
Just det.
Ja, nej men vi satt i bilen och funderade på hur ska vi göra det här? Ska Hasse vara standby? Och så. Men när vi kom till förlossningen, då barnmorskan som mötte oss sa det att det finns ju undantag. Så vem är det ni vill ha med? Och bara där kände jag vet inte varför det är så jobbigt att svara på den frågan egentligen. Men jag kände att jag vill verkligen ha Hasse med, så jag kan inte bara säga att jag vill att en kompis ska vara med. Eller så, utan jag säger som det är och hoppas på det bästa. Så då sa jag det, att nej men det är min partner. Jag har en relation med båda de här männen, jag bor ihop med dem. Båda är pappa. Jag skulle jättegärna vilja att bägge är med. Och då sa den här barnmorskan att ja men jag ska fråga, för det var inte hennes skift egentligen. Det skulle bli ett skiftbyte. Men jag tar med mig det här till nattpersonalen och så får de ta beslut. Ja. Sen så kom de in och så sa de det. Nej men det är helt okej, han får vara med.
Jag blir nästan tårögd där. Det är så fint.
Ja, nej men alltså det var verkligen fantastiskt att de kunde göra det undantaget. Och några dagar innan förlossningen så hade jag bestämt mig. Gud, nu blir jag tårögd.
Ja, det blir man när man pratar förlossningar. Det är ja, nej, men,
några dagar innan förlossningen så hade jag bestämt att jag ville ge Mattias gåvan att han skulle få ta emot Kane. Mattias skulle ta emot Kane och då så skulle Hasse ta hand om mig. Och det blev så. Det blev liksom så fint.
Wow, vilken grej att ha med liksom båda männen som man älskar och är i relation med.
Men och sen så, alltså den barnmorskan som var huvudbarnmorskan, hon var så himla cool också. Hon, när hon såg att, nej men gud, nu är det på gång, då satte hon männen i verk, liksom, i arbete. Och bara, nu ska ni göra så här och jag tänker på er bästa, liksom, och så, där, så att ni inte får en massa skäll sen. Du gör det här och du gör det här. Alltså hon var ju jättebra så. Det var ju verkligen en aktiv förlossning där vi alla arbetade, för alla gjorde sin del. Nej, det blev så otroligt fint och vi fick jättemycket bra feedback sen, liksom att ja, men bra jobbat familjen och så.
Alltså det låter ju som att ni hade fick stöd i precis det ni är i de kärleksrelationerna ni är i.
Och jag hoppas ju att det liksom, du vet, på förlossningen och på BB och sådär, att de där historierna går. Just, alltså vi hade faktiskt en familj med två pappor här och de var så och så, det gick jättebra. Jag menar, det är inte ditt ansvar och inte ert ansvar att vara någon slags här, ambassadörer eller någonting. Men att det blev så himla fint, hoppas jag också, det betyder någonting. Och att du berättar det här nu, att så här, ja, men även under covid när det är så jävla krångligt med allting och man får inte ens, du vet, det är ju regler och regler och regler. Så var det så här, nej men just det här är faktiskt vi gör ett undantag. Det är helt fantastiskt att det också kan hända och att det blir jättefint och det blir bra.
Jag tänker att alla som var inblandade, det var ingen som ställde dumma frågor eller någonting så, eller det var ingen som behandlade någon av dem illa eller, alltså, utan okej, vi är en familj. Här är två pappor. Och det var ju liksom från början till slut, när jag väl hade informerat dem om hur läget såg ut, då köpte de det, vilket inte alltid är en självklarhet.
Mm. Nej, men absolut. Folk sitter på så mycket idéer och fördomar, men det låter ju verkligen underbart.
Då skickar vi helt enkelt bara en jättestor så här, yes, välkomna till 2022, förlossningen i, var det Gävle då?
Nej, det var i Uppsala.
I Uppsala. Ja. Mm. Jag tänker att det har gått framåt, men det är ju inte så på alla platser. Det vet vi ju. Så att...
Jag måste ju säga att alla jag har träffat under den här perioden, för jag har träffat ganska många barnmorskor, psykologer och allting. När jag berättar det här, att ja, men jag har en relation med de här två männen, ingen har varit negativ inställd. Men det var en läkare som ifrågasatte. Och det var så märkligt, för att han är ju yngre än mig. Och han ställde en ganska idiotisk fråga. Men säg något polyamoröst par som har varit tillsammans i mer än 10 år. Och jag blev så här helt ställd. Bara, nej, jag vet inga. Han bara, nej, det är för att polyamori inte funkar i verkligheten.
Är det sant?
Ja, och jag blev så här, ja... Ja, okej. Okay. Nej, men jag blev så otroligt ställd.
För det är relationer som är längre än 10 år. Som, det är bara den typen av relationer som räknas också.
Ja, men menar han det? Ja, men exakt. Mm. Nej, så jag ska träffa honom en gång till. Och vi får se hur det går. Om han fortsätter att fokusera på mina sätt på min kärleksliv. Eller hur det blir liksom.
Ja, men då kan du berätta att det finns relationer som är längre än 10 år. Jag vet flera stycken.
Yes. I Sverige.
Yes. I Sverige,
då tar jag med mig det nästa gång. Ja. Men jag blev så otroligt ställd. För det var så här, okej. Okay. Som sagt, det är ingen annan inom vården som har ifrågasatt det här. Han var den första. Så att det är också positivt. Att det är flera som bara, nej men vad spännande, vad kul. Än tvärtom.
Jag vet ju att du inte bara har varit solsken. Du har ju mött en del motstånd också. Vill du berätta lite grann om det? Och varifrån du har mött det?
Nej, men jag är en ganska öppen person. Och jag tycker inte om att hålla på med hemligheter och så, speciellt inte när man har barn. Jag vill gärna vara så öppen som möjligt. Så när det blev bestämt att Mattias skulle flytta ihop med oss, då var det jätteviktigt för mig att så många som möjligt skulle få veta det. Så att det inte skulle vara tissel och tassel, och speciellt när man har barn och barn pratar om det och så. Jag vill inte sätta dem i en konstig position där de måste smyga med saker och så. Så det var faktiskt på nyårsafton som min bror ringde mig, och jag och min bror har tyvärr en ganska ansträngd relation. Idag har vi ingen relation alls, men då var den som sagt ansträngd, och han frågade mig, vad gör du? Och jag kände att nej, men nu tar jag tillfället i akt. Jag vill inte bara säga att vi sitter här med en kompis, för det är ingen kompis. det är liksom, det är min partner, det är min pojkvän. Så jag berättade för honom att så här lever jag mitt liv. Och det är ingenting nytt för honom, för att jag har alltid varit så. Jag har alltid varit poly. Men han tog det jättedåligt, vilket jag hade förväntat mig. Det jag inte hade förväntat mig var att han skulle gå och berätta det för min mamma. För tidigare så har jag och min bror ändå kunnat prata om saker och det har stannat där. Men han berättade det för min mamma. Så några dagar efter nyår så ringde min mamma och var jätteupprörd och hotade med att hon skulle ringa till socialtjänsten så att socialtjänsten skulle ta mina barn ifrån mig och allt möjligt. Och ja, nej, det kändes riktigt jobbigt.
Jag förstår det. Det låter jättetufft. Ja.
Nu är det så att jag har ju ganska bra kontakt med socialtjänsten utifrån min dotter som har autism och sen så, alltså, jag har jättebra kontakt med socialtjänsten så att jag är ju inte rädd för dem och de vet allt. De har varit på hembesök så att min mammas hot, det var nog inte liksom själva hotet som var det jobbiga utan det var just det här är min mamma.
Hennes reaktion.
Ja, precis. Varför kan vi inte bara prata om det? Varför är hon inte nyfiken? Varför dömer hon mig så hårt? Och vad är det som är så jobbigt? Så det här var ju strax innan, eller strax efter nyår. Så hela våren var en stor sorgeprocess. För jag förlorade liksom min mamma, jag förlorade min bror när jag valde att öppna upp om det här. Sen under våren eller sommaren så bestämde vi oss för att vara med i lokaltidningen i en intervju. Och då kände jag att nej, men nu berättar jag. Jag berättar för kollegor, jag berättar till och med för min chef. Jag menar, det här är en ganska liten by där alla känner alla. Men alla tog det väldigt, väldigt bra. Så de som har varit negativ inställda till det har varit min familj. Och det har känts väldigt tråkigt.
Mm. Hade du någon aning om att det skulle bli så eller blev det en överraskning?
Tyvärr så visste jag att det skulle bli så. Jag är chilenare. Min familj, så jag har en typisk latinofamilj. Och jag säger inte att alla chilenare är likadana. Och så, men det finns ju fördomar. Det är en kultur. Det är liksom en annan kultur. Det ska vara på ett visst sätt. Jag har alltid varit det svarta fåret i min familj. Jag har alltid varit den här slampan. Hon som har liksom... gjort på ett annat sätt och sådär. Jag har inte haft samma partner i hela livet. Jag var inte oskuld när jag gifte mig, för gift har jag också varit. Och jag skilde mig och jag har alltid gjort tvärtom. Så att, det var tyvärr ingen överraskning. Men på något sätt så hoppades jag ändå på att de skulle ta det lite bättre. Mm. Jag hoppades ändå att de skulle ha kommit lite längre.
Mm.
Det där med liksom stark kultur, jag känner ju inte till liksom, den kinesiska kulturen på samma sätt, men jag vet att jag har diskuterat det här med andra latinos på olika sätt, alltså hur normbrytande relationer och framförallt att den kvinnliga sexualiteten är så jävla hårt kontrollerad. Att det är så här, och vi har ju haft det här också, och det finns fickor kvar av det här. Så på ett sätt så är det inte alls långt ifrån hur det har varit i en starkt reglerad, liksom, ja, men klart kristenpräglad kultur i Sverige. Jag räcker ju att titta på många frikyrkor och det, liksom, kulturer som finns. Och som sagt, jag tänker på Astrid Lindgren bara, som fick lämna bort sin son för att man har inte oäkta barn. Det finns kvar fickor av det i Sverige idag, absolut. Och det finns ju hur starkt som helst i så många olika kulturer. Och det blir ju också det här. Ibland är det lätt också att tänka, ja, men det är för att det är en främmande kultur. Det är så där de gör. Ja, du tjena. Det här stigmat, det finns överallt. Och vi har skrapat bort en del av det på ytan. Men under det så finns ganska ofta ganska mycket av den här grundtanken kvar hos oss också. Det är bara mer uttalat och mer okej, kan man säga, i många andra kulturer. Så jag menar inte att förminska det, men jag menar bara att vi behöver alla titta på det här. För det här med slampan som du säger, det är så starkt. Jag kan ju märka det hos mig själv. När jag tittar på andra kvinnor så kan jag ibland komma en sån här röst. Och jag är ju en slampa, alltså med de här bilderna liksom. Men förstår du, det är så fruktansvärt snart. Hur gjorde du för att kliva, liksom, för att ta din plats när du växte upp och när du började forma din sexualitet och ditt liv?
Jag blev utsatt för sexuella övergrepp när jag var barn. Och det satte ju sin prägel ganska hårt. Och när jag berättade om det här, då var det ju jag som fick skulden. För att jag hade ju provocerat, eller jag hade inte betett mig tillräckligt. Så det började på ett negativt sätt. Men det blev någonting positivt i slutändan. För jag kände att nej, men jag vill inte vara det här offret. Och det här är inte mitt fel på något sätt. Och jag har alltid gillat sex. Om vi ska vara ärliga och öppna och så. Jag har alltid gillat sex. Och jag kände liksom, men fuck it. Liksom, nej. Så det började som någonting negativt, att jag kände att jag ville ta tillbaka min sexualitet. Jag har ett så starkt minne av att min mamma sa det, att ja, men förstår du inte det liksom, att killarna som du ligger med, de ser bara dig som en hora. Och det var så här, men varför ska jag vara horan? Eller liksom, varför ser de ner på mig? Liksom, kan det inte vara de som är? Är det inte de det är fel på?
Fråga.
Ja, nej, men varför?
Varför är det fel?
Ja, men precis. Och jag vet inte om det här är sant eller inte. Men min mamma sa att tonårskillar har oftast en lista på hur många de har legat med. Så jag skapade en sån lista själv. Jag kände att nej, men jag går inte med på det här. Och jag vet inte liksom, det är säkert klart kopplat till det här övergreppet som jag var med om. Men jag kände liksom att jag ville ta makten tillbaka. Det skulle inte få definiera mig, utan jag skulle liksom skapa min egen sexualitet. Så redan där skete sig att jag som 15-åring liksom kände att nej, men jag, fuck it liksom. Men sen så är det är ju så svårt också, för jag menar, jag har ju båda kulturer i mig. Jag har både chilensk kultur och svensk kultur, och i Sverige ser ju sexualiteten annorlunda ut än vad den gör i Chile. I Chile så, man har ju kommit långt, de har kommit långt, chilenarna, absolut. Men det är inte alls som här där det finns ungdomsmottagning, där man i värsta fall har man ingen att prata om, så kan man gå till ungdomsmottagningen och prata med någon. Nej, men sen så, min bror då, han är ju yngre än mig. Och jag tyckte att det var så otroligt orättvist det här, att nej, men han får göra vad han vill och det är helt okej. Men jag som kvinna, jag får inte göra som jag vill, för då är jag en hora, då är jag en dålig människa och sådär. Varför är det så här?
Ah.
Att hela mitt liv så har jag kämpat. Alltså folk kommer ju snacka oavsett vilket, så att
ja. Ah. Och nu har du landat i någonting som du mår bra i.
Ja, men det tog många, många år. Ah. Alltså jag tror att jag började acceptera min sexualitet när jag är 36 år idag, när jag var 33. Och det har ju varit en lång process. För det här sitter ju så långt inrotat också. Jag kan ju säga det att jag har ju bott i Chile, min familj har bott i Chile, men jag har bott den största delen av mitt liv i Sverige. Men den här chilenska kulturen, den här, ja, men kulturen där kvinnor ska vara på ett visst sätt och så, den är så djupt inrotad. Och min bror som i princip har levt mesta delen av sitt liv här, den är så djupt inrotad i honom också, den här bilden av hur det ska vara och så. Så det är den största sorgen jag har i hela den här processen, att han har reagerat så starkt på hur jag lever mitt liv. Det är ju liksom helt ofattbart för honom att jag lever ihop med två män. Ja.
Men hur tänker du? Tänker du att du har en dörr öppen? Hittar han en väg att hantera det här, så finns du kvar? Eller tänker du bara så här, nope?
Det är svårt, för att relationen med min mamma till exempel, den har alltid varit infekterad. Så det är inte bara nu liksom att det kommer från ingenstans, utan det har ju alltid varit infekterat. Och hon försvann ju, alltså efter det här samtalet där hon hotade med SOS och allting, så var det totalt tystnad väldigt länge. Och det var ju en jättestor sorg. Sen så på Halloween faktiskt så hörde hon av sig, på tal om andar och demoner. Nej, alltså,
med de där tunna gränserna mellan
världarna. Ja, precis. Nej, men det var så roligt, för jag hade liksom precis lyssnat på en podd som pratade om så här andevärlden och allting och så här. Nej, men från ingenstans så ringer min mamma. Och jag bara kände, men gud, hon måste ha ringt fel. Det är inte mig hon vill prata med. Hon vill säkert prata med min dotter. Så att jag sa åt min dotter, ja, men svara, det är mormor som ringer. Och hon svarade, nej, men då sökte mormor mig. Mina barn ska inte behöva bli drabbade på grund av det här. Det här är en konflikt som jag har med min mamma som har funnits där sedan jag var liten. Det är ingenting som mina barn har valt. De ska inte behöva bli drabbade av det här. Så mina barn har alltid haft kontakt med mormor. Och jag har varit väldigt öppen med mina barn. Ja, men så långt det går. Att så här ser det ut mellan mig och mormor. Bara så att ni vet. Så min dotter har ju åkt till mormor. Hon har ju träffat min bror och så. Min bror fick barn i oktober. Nej, så min mamma ringde då och låtsades som att det regnade. Nej, men alltså det var så här, det var bara så bizarrt alltihopa. För hon började prata om graviditeten och allting. Och jag blev så himla ställd. Det var så här, men hallå, jag fattar inte. Men okej. Okay. Sen så höll hon kvar det här, att hon liksom ringde och frågade om graviditeten och allting. Och det var så absurt för mig, för jag pratade om Hasse, men jag pratade inte om Mattias. Det var så här, men det kändes som att jag var i en parallell universum. Jag visste inte liksom, hur ska jag förhålla mig till det här? Hur ska jag prata med dig? Du frågar om mitt liv. Ja, men mitt liv är ju, min vardag är ju två män. Det är ju Hasse och Mattias. De är min familj.
Så det var en utsträckt hand och det var verkligen ett försök till att hålla kontakt. Och det var men det fanns någon sån här, fast vi låtsas inte om en tredjedel av de vuxna i familjen.
Nej, men sen det roliga, ja precis. Nej, men det roliga var att när hon kom hit då där när Kane skulle födas med den här cykeln, då höll Mattias sig borta. Så då kom hon in hit. Liksom. Hon träffade Hasse, hejade på barnen och allting. Och jag kände bara, nej, men jag orkar inte tänka på det här. Vi tar det här sen. Hasse fick ju vara med på förlossningen, men han fick inte vara kvar på BB. Så att jag och Mattias fick vara kvar på BB och Hasse åkte för att hämta barnen. Då tog min mamma honom åt sidan och pratade allvar med honom. Och då sa min mamma att hon har förstått hur vi lever. Hon gillar inte det. Det enda hon vill är att vi ska vara diskreta.
Ja, men just det här, att upprätthålla. Hon har fattat att hon kan inte få dig till att ändra ditt liv i stort. Men snälla, upprätthåll fasaden. Jag tänkte det var lite sent efter det där med lokaltidningarna och berättat för alla.
Ja, precis. Och Hasse blev så här, ja, men diskreta med vad. Alltså, som sagt, Hasse, shout out för min Hasse. Han är världens underbaraste människa. Han sa bara ja till allting i princip. Men det var just det som var, alltså, var diskreta. Blanda inte in barnen i det hela. Ja, men bla bla bla.
Hon behövde väl bara bli lyssnad på, sannolikt. Liksom. Ja, det här är jag rädd för, det här är mina oro, det här är min rädsla.
Jag är så rädd. Och så,
ja.
Men grejen är ju den att, och jag vet ju det om min mamma, att det är säkert så. Men hon hade bara behövt säga det. Så hade liksom allting varit bra. Varför all den här drama? Liksom? Att om jag ska skicka socialtjänsten och sådär. Säg bara det, för det är ju det. Vi har ju andra familjer, vi har ju Hasses föräldrar. Och Hasses mamma var också sådär. Hon var väldigt tydlig och sa det. Att ja, men jag accepterar det här och respekterar det. Men jag vill inte träffa Mattias. Och det höll hon på i ett år. Sen så blev det så att vi var bjudna över jul då ner till Hasses familj. Och då så frågade jag Hasse, men hur ska vi göra med det här? Och Hasse bara, nej, men alltså, vi låtsas som det regnar. Vi åker ner hela familjen. Och då var det så kul för Hasses mamma. Alltså hon förväxlade Hasse och Mattias.
Så hon är också en form av acceptans och inkludering.
Ja, nej, men så hon började prata med Mattias och trodde att det var Hasse tills hon kom på det. Jaha, nej, men då bara, ja, okej, okay, fine. Vi kör skitsamma. Mattias föräldrar. De är ju lite mer öppensinnade, men de har också haft lite så här, men funderingar och så. Så jag menar, vi har ju inte förväntat oss att vi berättar och alla förstår på en gång. Men säg det bara, så pratar vi om det. Så jag, min mamma bara, nej, men hon sa det liksom klart och tydligt till Hasse. Jag har förstått det här, jag accepterar det, jag tycker inte om det. Men var diskreta, jag tänker på barnen, bla bla, okej. Okay. Sen så ringde hon mig och sa det, hon bara, ja, jag vet att det är Hasse, för jag höll det här väldigt hemligt, vem pappan var just för min mamma. För jag kände att hon var inte intresserad egentligen av sanningen så. För att jag sa ingenting till min mamma om vem som pappan var och så. Vi pratade inte om det överhuvudtaget. Så min mamma ringde mig när jag var på BB och bara, jag vet vem pappan är. Jag pratade med Hasse och hon bara malde på, bla 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 bla. Sa exakt samma sak till mig. Och jag bara kände att jag är så trött så jag orkar inte ens tänka på det här liksom.
Du är precis för ett barn.
Ja, men precis. Jag bara kände, okej. Och då bjöd hon in sig själv faktiskt. Hon sa det. Jag kommer nästa helg och träffar Kane. Jag bara, ja, absolut välkommen. Så hon kom hit och träffade Kane. Hon träffade Mattias också. Det var väldigt awkward liksom. Men ja.
Mm.
Så hon finns där. Och när det gäller min bror, jag har ju samma inställning till honom också. Att ja, men vill han ta kontakt, räcker han en hand, då tar jag den. Men vi kommer behöva prata om det.
Mm.
För det är liksom inte bara att han får bete sig hur som helst och det är okej. Utan i så fall så kommer jag vilja prata med honom. Men verkligen bryta ner det här och diskutera. Vad är det som är så farligt? Vad är det som stör dig så mycket med mitt sätt att leva?
Ofta när det är många barn inblandade så kan det ju komma upp den här oron. Vad säger barnen då? Hur hanterar de det här? Men har dina barn sagt någonting eller tänkt någonting? Lyft någon tanke?
Nej, alltså mina barn tycker bara att det är roligt med en extra vuxen.
Ja. För det är ju det är. Det är ju det som händer. Man är fler vuxna.
Ja.
Stämningen är ju ofta bättre när man är fler vuxna också.
Ja, min äldsta dotter, alltså hon är en kopia av mig. Hon är ju verkligen, alltså, ja, hon säger så mycket. Nej, men hon sa det när det hade gått några månader. Att mamma, alltså jag hade börjat fundera, men du har inte så många vänner egentligen. Så att du skulle hitta en kompis i Helsingborg som du åkte och besökte en gång i månaden, det hade inte jag trott på. Jag hade trott att du var otrogen. Så det var ganska bra att du berättade det. Jag bara, nej, de har inte tagit det negativt alls. Utan det var, jaha, okej. Okay. Det har blivit en annan stämning i huset när vi är tre stycken. För det finns alltid någon att prata med.
Mm.
Nu har vi varit jättemycket inne på så här familjer och familjesystem och hur de liksom tar, och det är jättespännande också att höra hur andra partners föräldrar liksom reagerar, för det är ju som du säger, det är, liksom, det är många system man ingår i. Hur såg liksom Hasse, du, Mattias, det är ändå så att man behöver hitta tre personer eller två då, som är okej med att leva poly och leva öppet. Och liksom, hur har det sett ut? Hur det här med att vara så öppna? För att jag hör att du är öppen. Men Hasse och Mattias, liksom, hur har deras resa sett ut till det?
Men, som sagt, Hasse, det är mycket Hasse här. Men jag känner att det är ju han som har varit. Det var han som var först. Han har ju haft de här tankarna länge. Nej, men han har ju det var liksom ingenting konstigt. Och det var därför det kändes också så rätt att inkludera Mattias i det här. För att den veckan som Mattias kom upp och besökte oss innan vi flyttade ihop och bestämde oss för att bli en familj, det var så himla roligt. Vi hade så himla kul. Det var verkligen, det kändes verkligen som att vi är tre kompisar som bor ihop. Den veckan så var det ju, i och med att det var första gången, så bodde jag och Mattias, vi bodde i gäststugan. Och Hasse sa det öppet, det här är din och Mattias vecka. Så jag förstår att jag ska hålla mig borta. Får jag berätta en hemlighet som inte kommer vara så hemlig? Hela den veckan slutade ju med en jättefin trekant. Nej, men allting kändes så himla bra. Så att när det kommer till öppenhet och så har ju Hasse aldrig haft svårt för det. Så. Och han har ju också fått ta motstånd. En av hans bästa vänner har tagit avstånd till exempel. Tycker att det här är jättemärkligt och så. Mattias, han har ju också varit väldigt öppen. Så männen i sig har ju varit öppen, men de har ju fått jättekonstiga frågor. Mattias fick ju frågan till exempel, eller inte frågan, men det var mer ett påstående att men jag skulle aldrig klara av en tjej som ligger med flera.
Har ni haft några så här utmaningar med så här svartsjuka mellan er tre och sådär?
Det har ju hänt gånger då. Det har mer varit en känsla. Mattias sa det någon gång att nej, men det kändes inte rätt att du och Hasse tassla, eller alltså, jag frågade om ni hade haft sex och ni sa nej, fast det var så uppenbart att ni hade haft det. Det vart ju liksom ingen grej av det, men det var ju just den här kommunikationen som saknades. Sen så försöker jag försöker att fördela min tid lika. Ofta så gör vi allting på tre. Men om jag har varit på dejt med bara Hasse så försöker jag att ge tillbaka det till Mattias. Alltså jag försöker verkligen fördela min tid så att de får lika mycket av mig. Och de säger också det öppet om de vill ha lite karrotid. Sen så blir det ju lite det här när jag är deras enda partner att allting hänger på mig också. Det är därför jag är lite angelägen om att de ska hitta flickvänner och så.
Ja, verkligen. Fler i processen, fler att möta behoven liksom.
Ja, precis.
Jag tänker att det här med kommunikation, det är ju om man träffar en ny partner så är det ju alltid ett kommunikationströskel innan man hittar in liksom i vilken typ av kommunikation, vilken nivå av ärlighet, öppenhet vill vi ha, vill du ha allting till morgonkaffet eller vill du ta det när du själv frågar och närmast. Det tar ju ofta ett tag innan man har känt av alla de där grejerna, vad det är som funkar i praktiken. Man kanske också har en teoretisk idé om att jag vill vara en sån här Polly som hanterar det på det här sättet och tänker kring information så här. Och sen i praktiken så kanske man inte är ett skolboksexemplar utan nej, men det där blev inte bra och det där blev bra och det här funkar bättre för mig fast inte för så att man är olika. Jag tänker att ni har inte varit ihop så himla länge ändå. Och jag är så imponerad över det. Den modiga resan som ni har gjort och liksom gett er i kast med det här och tänkt, någonstans så hör jag från dig att ja, men vi löser det här under vägen. Det här ger sig.
Jag tror att det som har varit jätteviktigt för oss det är just att vi tre har funkat ihop. Och det upptäckte vi under den här veckan. Som jag sa, det kändes som att vi var tre kompisar som bodde ihop. Mm. Och det var jättestelt där först innan vi visste hur det skulle vara och så. Men just den här kärnan som är jag, Hasse och Mattias, att den funkar så bra. Sen så är vi också medvetna att alla funkar inte som oss. Men det gör ingenting, det är helt okej. Jag menar, skulle Hasse eller Mattias träffa en partner som inte alls är bekväm med det här kitchen poly liksom som vi har. Nej, men det är helt okej. Ja, det är helt okej. Alla är olika, alla får vara som de är. Och bara man pratar om det så ja.
Jag tänkte bara ge en reflektion till det, att min man har olika partners. Och det är väldigt olika hur mycket jag har, alltså om jag har någon så här aktiv metarelation till dem. Och det finns ju en som man har väldigt kär som jag aldrig har träffat. Det finns en som man har väldigt kär som jag har träffat några gånger. Och det finns en som man har kär som verkligen känns så här, gud, tänk om hon kunde flytta hit. Gud, alltså allting blir bättre när hon är här. Alltså det blir bättre med ungarna. Vi blir gladare. Alltså, och sen precis som för alla människor, det är, hon har ju sina demoner och sitt bagage. Men det är den här känslan av, det här är en människa som jag trivs jättebra med. Oberoende av min mans relation till henne. Och det är det, tänker jag, som liksom det där snurrar i. För att vill man komma riktigt nära i köksbordspoly så betyder det ju verkligen att alla människor måste kunna funka med varandra. Så jag tycker det låter super, super sunt att kunna tänka på det där. Just det är olika, det finns inte en mall. Så här.
Men Karo, har du någonting som du skulle vilja säga så här, liksom lite avslutande, någonting som du skulle vilja skicka med de som lyssnar, som har lyssnat på dig också nu?
Ja, men jag har ju märkt att det är många som är rädda just för det här. Men hur ska barnen ta det? Hur ska samhället ta det? Det är det jag vill säga. Var inte rädda. För det är inte så svårt egentligen. Jag menar, barn är ju mer accepterande vad man tror. De kan ta mycket.
Barn är mer accepterande än vuxna många gånger.
Jag önskar att flera hade modet och vågade göra det vi gör. Jag har ju sett, det finns jättefina exempel, andra par som lever som vi. Men jag tycker att vi är för få jag önskar att vi blev flera och att den här typen av regnbågsfamilj, för det är det är, att den skulle bli mer representerad och större. Det är det jag önskar. Så, ja, men jag hoppas verkligen att 2022 framåt, att det blir året och flera familjer kommer ut och säger att så här lever vi. Det här är mamma, pappa, här är en flickvän, här är... Alltså, öppna mera. Jag vill också säga det att det är en skittuff resa. De här kommentarerna, de här frågorna. Visst, det är tufft. Men i slutändan så är det så värt det. Jag skulle inte vilja ha det på ett annat sätt.
Det låter ju som att du mår väldigt bra i det du har valt. Och att du har följt ditt hjärta i det här. Så har du ju liksom landat i någonting där du mår jättebra.
Ja. Jag bor i en liten by. Och... Men det är så kul. Jag var ju rädd att vi skulle bli utskrattade ju med att jag jobbar på förskola och så. Men nej, absolut inte. Sen så har vi ju liksom haft väldigt roligt åt det. Det var en kollega som sa det. Hon bara, jag vill så gärna vara med i den inskolningen när han ska inskolas på dagis. Och sådär. Och jag menar, det är sådana saker som vi bjuder på. För ja, det är klart, alltså, så länge det inte är med illvilja som folk säger saker, så är alla kommentarer välkomna. Kollegor undrade ju också det här med pappan och sådär. Ja, men då kunde vi skratta åt det och jag berättade. Jag berättar gärna. Det jag har liksom svårt för, det är när folk, som med min mamma till exempel, när de av illvilja frågar saker, då har jag lite svårare. Men när folk på riktigt är nyfikna, för jag menar, det är ju svårt att veta, hur gör man tre sängen? Nej, men alltså...
Ja, men det, alltså folk, det är klart att man måste få vara nyfiken.
Ja.
Jag kan verkligen känna som dig också. Men ställ hellre frågor. Liksom.
Ja.
Ställ hellre frågor än att liksom börja snörpa på munnen. Och...
Sen så är det så. Jag menar, sex är ju en del av vår relation, absolut. Men det är inte allt och det är inte det handlar om. Man får ju hitta sina tillfällen och det blir väldigt mycket snabbisar om ens det och vi är ju en stor familj och det är den
det är som så familjelivet ser ut, så är det ju liksom. Det gäller ju oavsett om man har två eller tre eller fyra partners, så det är ju ingen
Och med en bebis, jag sa det till Mattias igår, spia, det är det nya svarta liksom, när jag är på väg ut där och ser jag liksom, jag har en jättestor spyfläck där, men jag hinner inte byta om, men vad fan, okej då. Vi kör, det är det nya svarta. Jag kommer här.
Det tror jag är en sån här spännande sak. Att det är ju både så att vi måste få prata om närhet och sexet och det härliga i att vara fler. Alltså, oavsett om det är att det finns fler som du kan krama på vardagen eller att ibland har ni trekant. Och det tycker jag att det är klokt att prata om. Med dem man känner sig trygg med eller att man kan göra sån här. Lyssna på en podd när folk pratar. Men det är också, det är verkligen så att det är ganska stor skillnad, tror jag, på att tänka på ett svingersätt att utforska sin sexualitet. Mm. Eller det som du pratar om. Så det är verkligen det här i familjelivet. Ser det så här.
Ja.
Jag tycker att jag har haft liksom både och. Att när jag åker iväg på kurser eller åker iväg på helger eller sådär. Då är det ju mer det där, jag är iväg och möter andra människor. Och sen har jag turen att partners kommer till mig.
Mm.
Och då är vi en del av familjestrukturen. Liksom.
Ja.
Och då kommer det in ungar mitt man håller på. Eller det, alltså du vet, det är så här, så här är det.
Precis, och det var det som var så häftigt när Mattias ville. För jag menar, han hade ju kunnat välja att ha kvar det här som vi hade i början. Det här att jag åker ner till honom och så. Men att han ville vara en del av den här stora familjen. Det betyder jättemycket. Och det är ingenting som jag förväntar mig att andra ska vilja göra. Men som jag inledde, liksom, jag är ganska nöjd just nu. För jag är väldigt trött. men jag menar i framtiden. När barnen har blivit äldre. När man har kommit in i en ny fas. Ja, men det är inte helt omöjligt att jag vill ha fler partners. För det är också en sån här fördomen, fundering som folk har haft. Ja, men att det är det jag vill ha. Liksom. Jag vill att alla ska flytta in och att vi alla ska bli en stor familj. Nej, absolut inte. Absolut inte. Nu hade jag bara turen att det blev så med Mattias just.
Ah, tack Karo. Helt underbart att få höra om ditt liv och ditt engagemang och hur verkligen kärleksdriven din historia är.
Men tack till er. Alltså, jag tycker att det är så fantastiskt, både du Karin och du Mina. Alltså, att ni är så öppna och så inspirerande. Jag lyssnade ju där på podden nu på mellandagarna. Och ja, men stort tack. Fantastiskt. Och förhoppningsvis, liksom, när mina barn blir stora så är det ingen big deal. Så behöver de inte...
Ja, men tänk va. Tänk om det är dit man vill nå. Man får göra som man vill, bara man inte gör illa människor.
Ja, men exakt.
Det är så.
Yes.
Bra, men tack Karin också. Och med det så rundar vi av dagens avsnitt. Hej då!
Hej då!
Du hittar Pollyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.